Alleluia.
Amen. Kära Gud, ja. Halleluja, Fader, vi bara kommer inför dig den här stunden. Och bara tackar dig för vad du vill göra, vad du vill säga. Herre, du har alltid ett budskap att föra fram till ditt folk. Och Herre, jag ber att vi ska sitta med öppna hjärtan och ta emot vad du vill säga. Herre, de mesta budskapen, Herre, de har vi hört så många gånger. Men Herre, oavsett om vi har hört det 100 gånger, så ber jag att vi ska lyssna som om vi aldrig har hört det förut, Herre. Åh, Herre, för du vill alltid så in någonting nytt i våra hjärtan. Och jag bara tackar dig för det just nu. I namnet Jesus. Halleluja. Det står så här i psalm 66 och vers 17. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud som inte förkastar min bön eller tar sin nåd ifrån mig. Halleluja. Idag ska jag tala om någonting som jag egentligen inte vill tala om. Men jag ska tala om bön i alla fall. Halleluja. Jag fick en mening från den heliga anden idag. Bön löser Guds händer. Så satt jag och tänkte, vad då löser Guds händer? De är väl alltid lösta. Gud gör väl allt vad han vill. Men efter en stund så sa den heliga anden, nej, han gör inte som han vill. Det står så här i första Mosebok 1 och 26, tror jag det. Så står det, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Gud, man då så gav Gud människan all makt att råda på jorden. Och när han gav oss all makt att råda på jorden så tog han bort sig själv. Han kan inte göra någonting utan att vi ber honom om det. Hur många gånger ropar vi inte, Gud gör det, gör det, gör det, gör det. Med kanske lite andra ord. Men Gud kan inte göra någonting om vi inte verkligen går in i bön och ber honom göra det. Då kan vi frigöra hans händer. För det står, det var ju så att Adam, han överlät allt till Satan. Den dagen Adam fuskade upp, så här. Den dagen Adam föll så gav han makten till Satan. Och så länge Satan finns här på jorden så är det han som har makten, endast till vi ber Gud att ta undan Satans makt. Halleluja. För det står så här i Lukas 4 och 6 och står det, och djävulen sa till Jesus, dig ska jag ge all denna makt och dess härlighet, för den är överlämnad åt mig. Och jag kan ge den till vem jag vill. Med andra ord så är inte Jesus den som råder och regerar fullt ut på jorden. Han är herre över alla de som har sagt ja till honom. Men han är inte herre där ute. Han är inte herre där utanför våra väggar. Där är Satan, denna världens gud. Hur mycket vi än vill att han inte ska vara det, så är det vad ordet säger. För i andra Korintierbrevet 4:4 så står det så här. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och då hjälper det inte. Alltså, när jag läste det här, när jag satt och skrev det här, så tänkte jag, hur många gånger ropar inte vi, Gud förändra Alingsås. Gud, låt de otroende Alingsås se ljuset från himlen. Men det här står det att han har förmörkat, förblindat de otroende sinnen. Så de ser inte ljuset. Så vi kan ropa, Jesus, låt ditt ljus lysa. Men när vi kommer ut, när du och jag går ut där, som är ljuset idag, då kan det inte mörkret hålla kvar människorna. Om vi förbereder Alingsås för en väckelse i bön, så kan ingenting stoppa för att väckelsen kommer den dagen vi går ut och hämtar den. Halleluja, vi är kallade att vara där ute. Vi är inte kallade egentligen att sitta i en lokal och predika och predika och predika. Men vi är kallade att göra Guds verk där utanför. Du och jag har kraft, vi har auktoritet i namnet Jesus att bota de sjuka. Vi har auktoritet att dra de fångna lösa. Och det kan vi inte göra här inne, hur gärna vi än vill. Det är mycket enklare, det kan jag hålla med om. Det är mycket enklare att stå här framme och ropa, släpp människorna längs oss. Och det ska vi göra, men vi måste gå ut och hämta dem. Halleluja, nu kommer vi in på något helt annat, Jesus. Halleluja, men oavsett så är det så. Det är så att vi måste börja röra på oss. Vi ropar efter väckelse, vi har ropat efter väckelse nu i många år. Och Gud har lovat väckelse, Gud har lovat ungdomsväckelse i den här staden. Det har han lovat 4 gånger, vad jag vet, så har han sagt att det kommer att komma en stark ungdomsväckelse i Alingsås. Det fick vi för många, många år sedan. Redan när församlingen Guds eld var ny så kom det ett par gånger i följd utav talare som kom. Som sa han det, en stark ungdomsväckelse har Herren lovat här. Det kommer att komma när vi lyfter upp detta inför Gud. Om du och jag lyfter upp hans löften, om du och jag säger till Gud, du har lovat, du har sagt det här. Och vi verkligen vet, vi bara vet att vi vet att vet att han har sagt det. Inte att vi har hört någon annan kanske eventuellt har sagt och så målar vi upp en bild av det. Men när vi vet vad Gud har sagt, så när vi verkligen kan ta tag i det löftet, när vi kan ta tag i det tilltalet Gud har sagt till dig, lyfta det inför Gud, då kan han inte ångra sig. För Bibeln säger att Gud är inte en människa så han kan ångra sig. Halleluja, tack Jesus. Så vad är skälet till att vi ska be? Jo, det är att lösa Guds förmåga att verka här på jorden. Gud är allsmäktig, men så länge Satan är kvar har han ingen rätt att verka som han vill. Halleluja, men han har rätt att verka som du och jag vill när vi ber, när vi ber honom om det. I Kolosserbrevet 4:12 så står det om Epafras som är en av er man. Och han är precis som du och jag. Han är lika dålig som du och jag, tänkte jag säga. Men det stämde ju inte riktigt. Han är som du och jag. Han är en Kristi Jesu tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner. Men vad kämpar han? Vad är det han ropar ut? Vad är det han ber om? Jo, han ber att vi ska vara fullt övertygade om vad som är Guds vilja. Halleluja. Om vi ska vara ärliga, hur ofta ber vi för varandra, lyfter upp varandra och säger låt Guds vilja ske i den personen. Halleluja, vi är en familj och vi tänker på varandra, men ofta säger vi Gud låt din vilja verkligen ske i den personen. Så att han och hon kan göra det som du har bestämt. Så han och hon kan börja verka i den förmåga, den kraften som är nedlagd i var och en av oss. Halleluja. Vad skriver så här? Det är viktigt att vi verkligen vet Guds vilja när vi ber för varandra. Så att det inte blir att min vilja. Så att vi inte ber min vilja över någon andra. Jag vill att den ska bli sån och sån. Utan vi verkligen ber Gud. Vad är det du vill i den personen? Halleluja. För du och jag har förmåga att lösa varandra ut i den uppgift som vi har. Halleluja, du och jag har förmågan att göra det. Du och jag kan gå och säga till Jesus, Herre, led mig till den personen och låt din kraft verka igenom mig in i den personen. Halleluja, vi behöver inte vara några talare här uppe som gör det, utan det kan vi var och en göra. Var och en har precis lika stor kraft, lika stor makt att verka i den helige andes kraft. Det är så lätt att när vi sitter där nere att vi tänker att det är när man står där uppe. Nej, vi har inte mer kraft, vi har inte mer makt när vi står här än när vi sitter i bänken. Men det är lättare att ta tag i den när vi står här, för vi är tvungna att ta tag i den. Men du och jag kan ta tag i Guds förmåga och sätta varandra fria. Halleluja. Jag har skrivit så här, innan vi börjar be så behöver vi veta varför vi ska be. Halleluja. Tillåt inte omständigheterna bli det som bestämmer att du måste be. För vi måste inte be. Det är en förmån vi har att vi kan be till Gud. Det är inget måste. Det är ingenting som Gud säger att ni måste göra så. Ni måste be till mig 3 gånger om dagen. Nej, det finns inget i ordet som sa det. Det var så i Gamla testamentet. Det var så när Jesus gick här på jorden. Att de gick till templet 3 gånger på dagen och bad. Men det finns inget ord som säger att du och jag måste göra det. Men vi har en förmån. Vi har en välsignelse att göra det. Så han skriver så här, fråga dig själv, vilket ord eller vilket tilltal står du på när du börjar be? När vi ber för Alingsås, vilket ord har vi? Vad har vi för löfte att be för Alingsås? Eller ber vi för Alingsås för att vi önskar att det ska bli så? Gud vill att du och jag ska söka ett ord innan vi börjar be. Att vi ska söka honom så mycket så att han öppnar ordet för dig. Så att vi ser det här ordet kan vi be för. Då sker det där ute. För när vi har fått en löfte ifrån Gud så kan vi lyfta upp det. Gud, du har sagt det här. Du har sagt det här. Nu vill vi se det. Precis som hon som gick till domaren där. Hon visste vad hon ville. Hon visste att hon hade rätt. När du och jag kommer inför Gud och vi vet att det här har du sagt, det här har du talat om, då måste han göra det. Halleluja. Frågan är, vad förväntar vi oss ska ske när vi ber? Ber vi för att vi ska be eller förväntar vi oss bönesvar? För mig vetligt så ber vi för att få ett bönesvar. Vi ber inte bara att vi ska ha att göra en stund. Vi kommer inte hit på torsdag att vi ber en timme bara så vet vi vad vi ska göra den timmen. Nej, vi ber för att vi ska få svar ifrån himmelen. Det enda skälet mig vetligt att jag ber så är att jag ska få ett svar. Men när mina barn när de var små och kom så inte kom de och sa att jag vill ha det om du har lust. Kanske eventuellt, nej, de ville verkligen ha någonting. Har vi den inställningen vi kommer till Gud? Gud, jag vill ha det här. I brevet 11:6 står så här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Så står det så underbart. Och han lönar den som söker honom. Med andra ord. Vi är lovade att få svar. Vi är lovade att få ett bönesvar när vi kommer till Gud. Om vi kommer i tro. Om vi tror att han finns och att han verkligen vill svara dig och mig. I Jakob 1:6 så står det. Men han ska be i tro utan att tvivla. För den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa. En hemsk vers egentligen. En sån människa som kommer utan tro ska inte tänka att hon får någonting. Den versen tror jag vi vill ta bort från Bibeln. Den är ju inte rolig. Den kan vi rycka undan för det. Nej, den står där. Att den som kommer inför Gud och inte verkligen tror att han ska få det. Han får ingenting. Och frågan är hur många gånger ber vi och hoppas att något ska ske. När Bibeln lär oss att vi ska be i tro. Allt vi gör är tro. Vi får inte glömma det. Tro är inte bara någonting någon gång ibland. Nej, allt vad vi gör. Ska ske i tro. Det är ju därför vi heter troende. För att vi handlar i tro. Vi går i tro. Vi tror på att den här Bibeln är sann. Vi tror på att löftena är våra. I Markus 11:24 så står det så här. Därför säger jag allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Och det ska bli erat. Det är flera ställen i Bibeln som säger, tro att ni har det redan när ni ber. Ja, men det kan inte vara så enkelt. Nej. Jo, det är enklare än vad vi tror. Det är enklare att få bönesvar. Gud vill ge dig och mig bönesvar. Men vårt huvud står i väg många gånger. Vi krånglar till det. Vi försöker tala om för Gud, ja, du är så mäktig, du kan väl och så en lång bön istället för att säga, Gud, så här vill jag att det ska vara. Gud, jag begär det här av dig. I Filipperbrevet 4:6 står det. Bekymra dig inte för något utan låt Gud veta dina önskningar genom bön, åkallan och tacksägelse. Låt Gud veta allt. För ett annat ställe så han vet redan innan vi talar, så vet han vad vi ska säga. Så att vi kan alltid komma till Gud full frimodighet och tala om för honom vad vi vill ha. Vad vi behöver, vad vi känner, hur vi har det. Halleluja! Han är den bästa, underbaraste vi har. Han är den närmaste vi har. Den helige ande står, bor i dig. Han är i dig. Du kan alltid tala med honom. Du kan alltid låta honom tala med dig. Ja, men jag hör inte honom. Jag har hört många säga. Jag hör, jo då, du hör honom. Men du tänker inte på att det är han som talar. Du tänker ibland inte. Ibland, ja, men du kan, jag vet så många gånger man varit ute och åkt. Så svänger man av på väg och så tänker man. Varför svängde jag här? Och det var ju rätt väg. Men varför svängde jag där? Det visste jag ju inte. Nej, men helige ande, så till du ska göra sig. Han talar till dig på ett sätt som du kanske inte... Du gör det, det blir så självklart. Och börja tacka Gud redan innan du ser att du har fått något från Gud. Börja tacka honom. Lev ett liv i tacksägelse inför Gud. Lev ett liv där du verkligen tackar Gud för allting. Att du får vakna upp på morgonen. Ja, men det är en självklarhet. Nej, det är ingen självklarhet att vi vaknar upp på morgonen. Och men jag är inte med 25 år. Då måste man ju kunna få vakna upp. Nej, det är ingen självklarhet. Det finns ingenting som talar om det. Du kan vara 90 år. Och du kan vara hur fin som helst. Det finns ingen som säger att du vaknar upp nästa morgon. Halleluja. I första Petrus 5:6 så står det. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så att han kan upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han, Gud, har omsorg om dig. Alla problem, bara så att vräka över dem. Jag tror det står i grundtexten att du ska kasta det som en snöboll som rullar och tar med sig mer och mer problem. Något sånt där står det i grundtexten där. Halleluja. Och vi kan, första Johannes 5:14, den har vi läst några gånger här nu. I församlingen. Och den tilliten förtröstan har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja. Vad står det då? Då hör han inte oss. Jo, då står det. Då hör han oss. Om vi ber om något efter hans vilja. Ja, men vi vet ju inte vad han vill. Ja, men då är det dags. Då får vi backa tillbaka. Då är det ingen att be. Om vi inte vet vad han vill. Om vi inte vet vad han vill i det läget. Då är det ingen idé att hålla på och be. Då är det bättre att backa tillbaka. Börja söka. Gud, vad står det i ditt ord? Vad ger du oss för ett ord för att be det här? Ja, men det är ju så enkelt. Vissa saker behöver vi inte be om. Jo, vi behöver be om allting. Vi behöver tala med Gud om allt. Och om vi vet att Gud hör oss. Vad vi än ber om, det tycker jag är det. Vad vi än ber om, så vet vi redan att vi har det vi har bett om. Hur många av oss kan säga, ja, så fungerar det varje gång. När jag har bett så vet jag att jag har det. Nej, inte jag. Jag kan inte säga att jag varje gång kan säga, ja, jag har det. För då skulle vi inte behöva be med en gång. Då skulle vi bara säga, ja, nu. Går vi vidare? Halleluja. I Efesierbrevet 6:18 så står det här. Gör detta under ständig bön och åkalla. Och be alltid i anden. Halleluja, fick jag skrivit där. Nu fattas det papper, vad bra. Halleluja. Det var ju intressant. I en annan översättning i Efesierbrevet 6:18 så står det. Gör detta med olika slags bön. Gör detta under varje slags bön. Med andra ord finns det många olika böner. Vi belär oss att alltid be. En översättning säger be på olika sätt, bruka varje slags bön. Många gånger så ber vi och vi ber samma sätt. Men om vi tänker på snickare, han använder skruvdragaren till det mesta. Idag använder han nästan inte allting. Men om skruven går sönder så att det inte fäster längre. Man inte kan dra ut skruven med den. Vad gör han då? Ja, då måste han använda ett annat verktyg. Och om bönesvaret uteblir, då bör vi kanske gå utanför vår bekvämlighet att be som vi alltid gör och börja be på ett annat sätt. Men jag kan inget annat sätt. Nej, men min helige ande kan. Helige ande har många olika sätt att be. Och läser du i Bibeln så finns det många, jag tror det är 13 olika sätt att be. Har jag för mig att jag hörde en gång. Och vi kanske använder 2. Vi behöver prova allt. Jag menar, vi behöver prova allt, för det är ju inte för att be utan för att få bönesvar som är viktigt. Be den helige ande att han lär dig att få mer vishet att be. Frågan är, vill min bön närma sig Guds vilja eller är det bara mina ord i bönen? Ta det en gång till. Vill min bön närma sig Guds vilja eller är det bara mina ord jag ber? Vi lever så nära Gud och vi måste leva i hans vilja. Och i den tiden som vi är idag, när vi kommer närmare slutet, så behöver vi verkligen veta, vad är det Gud vill? Vad är det han vill med församlingen? Vad är det han vill med mitt liv? Gör jag det han vill? Gör församlingen det som vi är kallade att göra? Gör vi det som han har bestämt att vi ska göra? Ja, men det gör vi nog. Nej. Då säger vi så, då gör vi inte det. Utan vi ska vara övertygade. Det här är vad Gud säger. I allt vad vi gör så ska vi kunna vara övertygade. Det här är vad Gud vill med mitt liv. Halleluja. Det här är den samma predikan som har kommit gång på gång på gång i min mun. Det här är det viktigaste. Att vi vet vad Gud vill med mitt liv. Att vi kan vakna på natten och bara veta. Om någon skulle väcka dig på natten, vad är meningen med ditt liv? Varför lever du som kristen? Skulle du bara kunna säga, det här är vad Gud har sagt till mig att jag ska göra. Kanske inte alla kanske inte kan säga att det är så. Men det är vad Gud vill. Det är vad den helige ande kom för att förtydliga Guds vilja. För att tala om för dig. Vad är det Jesus har sagt till dig? Vad är det han har gjort med dig? Det är därför kom den helige ande. Och han kan dagligen, han kan när som helst tala om för dig. Så här är det. För den helige ande, han längtar efter att ta tag i våran bön. Han utför inte det åt oss. Frågan är, tillåter vi honom hjälpa er? För Romarbrevet 8:26 står det. Den har vi också läst många gånger. Så hjälper också anden i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv vädjar för oss i suckar utan ord. I en översättning så står det, han lever i intercession. Vad heter det? Förbön är det. En travail. Travail är förbön. Travail är, nu tappar jag ordet. Hur översätter man det? Ja, det står det intercession en travail, står det födslobön, va? I födslobön betyder det. Med andra ord, en mycket starkare bön än vad vi tror att den helige gör. Han leder dig med in rakt in i det viktigaste i bönen. Om vi tillåter honom. Den helige ande är ju bönens ande. Och han bor i dig. Bönens ande är alltid med dig. Bönens ande är där. När du börjar be så kommer han din svaghet till hjälp. Halleluja. Han längtar efter att ta tag i dig. Han längtar efter det. Han knör på dig och säger, nu vill jag vara med här. Nu vill jag vara med och be. Inte bara du, utan tillåt mig hjälpa dig att be. Frågan är, tillåter vi den helige ande? Tillåter vi eller gör vi? Ber vi utav slentrian så att vi ber som vi alltid har brukat? För det har ju alltid låtit bra. Halleluja. I Johannes 16:23 så står det en vers som är underbar. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska jag ge er. Hittills har ni inte bett något i mitt namn. Be och ni ska få, så är det glädje blir fullkomlig. Halleluja. Tänk att vi kan be för att bli glada. Det är roligt att be. Det är inte jobbigt att be. Visst, det är ett arbete att be, säger vi många gånger. Men det är roligt att be. Vi börjar, När vi kommer in i bönen, när vi verkligen är ett med bön, då är det roligt att be. Halleluja. Om vi då tillåter den helige komma med sin kraft. Inte i våran kraft kan det vara jättejobbigt att be. I våran kraft, så efter 5 minuter så kan man tycka, nej, nu orkar jag inte mer. Men när den helige ande kommer med dig, när den helige ande tar tag i dig, då kan du be tungare en timme, det är ingenting. Du kan tycka, oj, det har redan gått en timme. Men om du och jag i egen kraft ska be en halvtimme, så efter 5 minuter, oj, har det inte gått mer. Så därför, låt den helige ande ta tag i dig. Tillåt honom leda dig i allting. Vetskap om förmågan och kraften i att bruka namnet Jesus, det ger oss full glädje. Vi vet, vad är det i det namnet? Vad är det i det namnet som gör seger? Vad är det i det namnet? Jo, det är över alla andra namn. Det är inför det namnet, det är precis som vi sjunger förut, då måste alla knä böja sig. Halleluja. Det är ett namn som vinner seger i allt. Och i det namnet, när vi börjar be i det namnet, när vi inte bara låter det namnet vara ett namn, utan vi vet att när vi ber i det namnet, då är det mer än bara ett namn. Då är det starkare än någonting annat. Så att om vi läser Apostlagärningarna 16 och 26, så står det: vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång medan fångarna lyssnar på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade. Paulus och Silas, de visste sanningen i bönens kraft. De visste vad händer när vi ber. Vad händer när vi lovsjunger Gud? Frågan är, hur skulle du och jag reagera om vi kom i samma situation? Om vi blir sittande. Säg bara att vi blir sittande i en hiss. Vilket för de mesta vore en fasa. Nej, jag åker inte hiss, för jag tänker om den stannar. Men hur skulle jag reagera? Skulle vi börja lovsjunga Gud? Skulle vi börja prisa den levande guden? Tacka honom för att han är god? Han kan inte vara god om jag får sitta där ensam och övergiven. Halleluja. Han är god. Och om vi prisar honom så kommer han lösa det. Det du och jag inte kan göra, det kan han göra. När vi börjar prisa honom, när vi talar till honom, när vi ber honom ordna det. Jag kommer ihåg när Per Cedergård och jag var i Vitryssland. Så bodde vi på 8:e våningen, tror jag, på ett ställe. Då fanns det 2 hissar. En hiss med lampa som gick ibland. Den kunde stanna hur många gånger som helst. Och sen fanns det en hiss utan lampa. Och i det huset bodde kanske inte världens bästa barn. Och lilla jag kom där och skulle åka hiss upp. Och gick in i den hissen med lampa. Och så kom den, gick en liten bit och så stannade den. Och där stod jag och jag kunde inte tala med dem. Det var någon med dig, jag kunde inte tala med dem. Och jag märkte hur rädda de blev när hissen stannade. Men jag kunde ju inte, det enda jag kunde göra, det var att tala tungor. Och rätt som det så ryckte hissen till och så gick den upp till första våningen, så stannade den där. Och så kunde vi gå ut där. Och så fick vi ta den andra hissen. Men den hissen, det kan jag säga att jag var lite skraj varje gång. För jag visste inte vad det var där inne. Vem som åkte med den upp. Men Herren är god. Han är med mig. Frukta inte, står det. Det var precis det jag läste. Frukta inte. Jag är med dig. Så att om vi bara vet vem vi tror på. Halleluja. Kom in på detta. Halleluja. Så frågan är, hur beter vi oss när allt går emot oss? Hur beter vi oss när allting verkar hopplöst? För Matteus 12:34 säger, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Vad har vi i hjärtat? Vad är det som kommer ut i våra mun när bilen stannar? Vad är det som kommer ut i våra mun när bilen går sönder på vägen och vi står där? Bör vi prisa Herren då också? Halleluja. I allt ska vi prisa Herren. När vi vet att vi har rätt motiv så kan vi vara frimodiga och kräva våran rätt. När vi vet Guds vilja kan vi lyfta upp den inför honom, kräva bönesvar. Bönesvar heter det. Spelar ingen roll hur lång tid det tar innan vi får det. Men vi kan lyfta upp det inför honom och säga du har lovat. Du har lovat. Det finns ingenting. Det finns inget i Guds ord som säger att han måste ge det nu. Men det finns inga föräldrar som kan säga till barnen du får det nu. Nej, du får vänta lite. Du får vänta lite. Jag vet att vår ena dotter hon vill ha en hund. Det sa hon varenda år. Varenda jul så stod det jag vill ha en hund. Jag vill ha en hund. Och jag sa du är för liten för en hund. Du får ingen hund än. Men hon stod på sig. Nej, jag ska ha en hund. Och då hade vi ju till och med sagt, ja du får en hund när du blir tillräckligt gammal. Och det kanske var ett väldigt dumt ord att säga egentligen. För då hade hon ju det löftet att säga. Så det lyfte hon fram varje år. Till slut fick hon sin lilla hund. Alltså lilla och lilla. En golden är inte så liten. Jag har skrivit så här, Matteus 6:8. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som heningarna gör. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Andra ord, vi behöver inte försöka formulera en bön. Du formulerar inte dina ord när du pratar med någon på gatan. Utan du bara tar de orden som du behöver säga. Det är precis samma sak när vi ber till Gud. Vi behöver inte gå in i någon andlig klädsel för att komma inför Gud. Utan precis som du är. Precis som du är kan du komma inför Gud och bara tala till honom. Men bed med stor förväntan på bönesvar. För bön i tro på svar gör oss övertygade att Gud hör oss. Och bön som vi ber i hopp är någonting som kan komma längre fram. Det är någonting som vi inte tänker vi ska ha nu. Men en bön i tro på att Gud hör dig, det är svar nu. Halleluja. Jakob 1:5 säger så här, om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få det. Halleluja. Vi kan alltid få vishet att veta Guds vilja. Om vi ber honom om det, visa vad du vill. I Jakob 5:13 så står det, får någon av er lida så ska han be. Är någon glad så ska han sjunga lovsång. Halleluja. Är vi glada när vi sjunger lovsång? Är det en fröjd i Herren i våra hjärtan när vi sjunger lovsång? Det står här. Om någon är glad så ska han sjunga lovsång. Halleluja. Är någon bland er sjuk så ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och smörja honom och olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. När du vet att du är rättfärdig genom tron på Jesus, då kan du be dig igenom varje motstånd i ditt liv. När du vet att du är rättfärdig, då kan du använda trons bön. Guds löften står alltid starka vid våran sida. När vi bett till löften har blivit ett med oss, då kan ingenting stoppa oss. Halleluja, när vi vet att löftena är ett med dig. Inte att det bara står där. Många gånger kan vi säga, det står skrivet, det är jättebra. Men är det ett med mig? Vet jag att det här är någonting som jag verkligen är ett med? Ta sjukdom. Vet jag att genom hans sår är jag helad? Om det ordet alltid kommer fram. När förkylningen kommer. Nu börjar jag bli förkyld. Är det första som kommer fram? Genom hans sår jag är helad. I Jesu namn. Då är du ett med det ordet. Halleluja. Då kan ingenting stå emot det. Då står vi emot sjukdomen. För den tillhör inte dig och mig. Sjukdom är inte gjort för att du och jag ska bära det. enligt ordet. Halleluja. I Johannes 15 och 7 så står det: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Halleluja, ordet är underbart. Det säger be och du ska få. Men det finns två viktiga villkor för att få bönesvar i den här versen. Det är förbli i Jesus. Alltid. Och tillåt ordet vara ett med dig. Då kan du be om vad du vill. Då kommer du få det du ber om. Sen sa den helige ande så här: ni ber om väckelse, ni ropar efter väckelse. Men är ni beredda på vad det innebär? Orkar ni lägga ner den tid som behövs? Orkar ni lägga ner den kraft som behövs? Orkar ni ta hand om människor som kommer? Ja, det gör vi, sa jag. Och då sa han det: är du säker på det? Är du säker på att du orkar gå upp mitt i natten och åka och hämta någon person som har gått ut, som har gått iväg någonstans? Ja, en natt. Men natt efter natt efter natt, är du villig att göra detta? Och jag ska vara ärlig, att jag fick fundera en stund innan jag svarade på det. Så frågan är, vad tänker vi när vi tänker på väckelse? Vad innebär väckelse i våra ord? Ja, men det är ju att den här som blir frälst. Är det som det innebär? För det första så är det vi som behöver bli väckta för att ta tag i staden. Sen är vi villiga att ta tag i de människorna som kommer. Vi vet ju alla som har haft små barn. Första åren var väl inte kanske så det är väldigt mycket sömn. Men är vi villiga det nu igen? Orkar vi det nu igen? Vi är ju kanske inte 25. Vi kanske inte sover så mycket heller, 3 minuter. Det står så här, Galater 4:19, nästan sista versen. Mina barn, som jag en gång måste föda med smärta till Kristus, har formats er. Och när en helig ande gav med den versen så frågade jag, vad innebär det egentligen? Då sa han, ingenting blir bara till. Väckelsen kommer inte bara för att ni knäpper med fingret. Syndarna vill inte bara komma in genom dörren om inte vi gör arbetet i bön för att lösa dem för Guds rike. Då sa han så här, när ni startade församlingen Guds eld, då var det förbön varenda gång. Det var mycket, mycket födslobön. Allting var ju nytt. Allting behövdes födas fram. Vi får ingenting om vi inte föder fram det i Guds rike. Om vi vill ha ungdomsväckelsen, föd fram den. Börja be över den. Börja ta tid i bön för att det ska komma. Halleluja. Visst, det gör ont att föda fram det. Det var inte så roligt att ligga på golvet och föda fram någonting. Men det behövdes. Gång efter gång efter gång. Men hur är det idag? Hur stor nöd har vi för att församlingen ska växa? Så att det blir som Herren har sagt. Längtar vi verkligen efter väckelsen? Bör ropet till den helige ande att komma över oss vara mer enträget och med stor nöd för de förlorade? Är vi envetna? Är vi villiga att mer än ropa väckelsen? Är vi villiga att ta den specifika bön som behövs för att väckelsen ska komma? Halleluja, för det räcker inte med att vi kallar på det. Det räcker inte med att vi ropar efter det. Vi behöver föda fram väckelsen. i den här församlingen. Vi behöver föda fram ungdomsarbetet. Vi behöver föda fram mycket mer som ska komma. Gud har satt sin stämpel på församlingen. Gud har bestämt om att församlingen ska växa. Gud har bestämt att vi ska vara ett ljus i den här staden. Men frågan är till var och en av oss. Vill vi ta den tid, kraft som behövs för att det ska bli så? För vi är inte där idag. Vi har växt lite grann. Vi har kommit några nya sista åren. Men vi har inte fått den väckelsen som vi vill komma. Vi har inte dörrarna. Gud har talat. Han talade speciellt i den andra lokalen att dörrarna skulle öppnas och folket skulle rusa in. Vi hade en dam som var där. Hon sa det att jag såg eld brinna genom taket. Och det var köer långt, långt ner på gatan med bilar. Och därför var ju bara en tom gata upp. Och folk strömmade och vi hade mycket folk. Det var mycket folk som kom. Och här ska vi likadant. Gud har sagt, det kommer strömma upp folk genom den trappan. Men det gör det inte om inte vi ropar efter det. Om inte vi verkligen ropar efter det. Amen. Herre, jag bara tackar dig. Jag bara prisar dig för att du är så god mot oss. Jag tackar dig för de ord du har talat, Herre. Att de ska verka i våra hjärta. Halleluja. Herre, du är mäktig att förvandla oss. Du är mäktig att låta oss ta ett steg längre. Ta ett nytt steg med dig. Halleluja. Du vill alltid att vi ska ta ett nytt steg med dig. Och jag ber för var och en just nu, Herre. Att de ska få ta det steget extra i bön. Herre, jag ber att du ska uppenbara för var och en om att det finns mer att få. Det finns mer att hämta hem. Det finns mer för var och en att ta tag i. Och jag bara prisar dig för det. I namnet Jesus. Amen.